Nu har vi sjungit många bra sånger idag, va? Har vi inte det? Oh. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar livsdagen lång. För skick in de andra också nu så att de inte missar början här. Ja. Alltså. Han är min glädje, han är min sång. Jag kommer fel på melodin, eller var jag rätt? Honom jag prisar livsdagen lång. Det var nog i början på sången, men det är i alla fall saliga visshet. Jesus är min. Jag ska ha Bibeln med mig också. Och så tror jag lite mer ljud på den där. Så där. Ja. Kommer ni ihåg första sången vi sjöng då? Så stor är Gud. Vår värld där människan söker pejla rymdens mått och tränga fram där stjärnor ger sitt sken. Den är ändå en liten, liten förgård blott. En liten vrå av Guds domän. Så stor är Gud. Han råder över världar mång. Åt honom kan jag tryggt mig anförtro. Jag vet att han vars ord bestämmer solens gång, han också kan ut i ett hjärta bo. Alltså, universums skapare och herre, han vill bo, han vill ha gemenskap med oss människor. Han vill bo i hjärtat. Han vill vara det. Han vill att vi ska sätta honom främst. Vi ska se idag när jag kommer till att läsa i Bibeln här att människans situation, den är ingen vidare. Men tro på Jesus kommer det, va? För att Gud, han gav oss ju en möjlighet. Det hörde vi i den andra sången vi sjöng. Guds son steg ner till oss från ljusets rike i tjänarskepnad, i människogestalt. Den gudasände, han blev i allt vårt like och som oss arma, som oss människor. Han blev frestad ut i allt, men han stod emot. Han kom, han hade inte den här belastningen med sig, arvsynden med sig. Han kunde liksom ha trillit dit han också, men han gjorde inte det. Utan istället, han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, han läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla och skänker ljus där sorgens mörker rår. Och även idag så kan vi höra honom, vi kan höra hans fotsteg. Och så kommer det en stund. Nu är mitt tillfälle. Jag har stämt in. Mitt tillfälle. Jag upplever. Ja, men det här, det gäller ju mig. Nu öppnar jag hjärtat. Släpper in Jesus. Jag tar emot honom. Jag får tag i mantelfliken, va? Den där kvinnan som sträckte sig efter Jesus. Kan väl vid hans mantelflik du röra, så väljer hälsokraften till din själ. Han går omkring, gör väl och hjälper alla. Och idag, ni vet, efter en stund här så brukar det stå Davis på den där skylten. Då försvinner korset. Men idag är frälsningens dag. Jag hörde i morse när Lars-Erik var hemma under jul, före jul här. Då hittade han en hel låda med kassetter. Och det är ju förunderligt. Det där kommer han ihåg när han var liten. Att visst, det var spelade jättemycket. Nu stod de undanställde liksom i garderoben. För det fanns ju ingen bandspelare kvar nästan som kan spela dem där. Ja, en hel låda. Ja, då fick han ta på en bandspelare som heter det. Och sen så under tiden, hela tiden han gick, så satte han på en kassett och så hade han klocka på ringning på ledig stund. Så var han där och vände på den där kassetten när tiden var. Så förde han över de där låterna till en MP3-filer. Och sen på ett litet sånt där USB-minne la han in dem. Och sen så var vi på jula. Då köpte han en MP3-spelare. Det är som en vanlig sån där bandspelare då, som han har en bergsprängare, en modell mindre. Det som var, man kunde spela SD-kort och sån där USB-minnen. Stopp i USB-minnen. Sen tror den där har gått konstant sin julas. Han har gått och det går om igen. Och i alla fall i morse så hörde jag Lennart Larsson. Han sjöng en sång om att när han var liten, ja, när han var liten, han var väl kanske började på var en 3 år kanske, då hörde han och de sa att Jesus skulle komma tillbaka. Och det liksom skapar nästan rädsla i honom. Hur går det för mig när Jesus kommer och får jag följa med? Men sen upptäckte han ju att det är inte rädsla vi behöver ha, utan evangeliet, det är ett glädjebudskap. Om jag släppte in Jesus i hjärtat, om jag tar emot honom, då behöver jag inte vara rädd att Jesus ska komma tillbaka. Utan det är ju en förmån, va? Jag får följa med, rycks upp genom luften, Herren till mötes. Sen ska vi naturligtvis, vi är placerade här nu på jorden. Och vi är i Smedjebacken. Vi har en uppgift. Vi ska berätta om Jesus för de medmänniskor. Och tala om, där finns hopp. Och det är klart att, är det så att, vi ska se det som det står här, de här kapitlen jag kommer till här i Romarbrevet. Att människans situation, den är ju ingen vidare. Men det finns hopp. Alltså, om jag är hur perfekt som allra helst, så kan inte jag säga till den som är beter sig dåligt då, att jag kan inte döma den för att min situation är inget bättre, utan för det är endast genom tron på Jesus. Det är endast genom det som Jesus gjorde när han gav sitt liv för mig. Han liksom försonar världen med sig. Guds rättfärdighet liksom, som kräver ett offer, det gav Jesus. Han köpte oss fria, va? Vi blev friköpta. Friköpt jag är, men ej med silver. Återlöst, men ej med guld. O, vilket pris det dyra blodet har utplånat all min skuld. Vi får ha det nu som grund så att vi inte, när jag läser här, så vi inte blir alldeles liksom deppade. Vad är det här? Det kvittar ju vad vi än gör, om vi följer lagen eller inte följer lagen, eller hur vi än gör så. Men det finns hopp. För det står ju i Johannes 3:16 att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så det är evangelium, det är glädjebudskapet. Ska vi se om jag kommer rätt här. Oj, för mycket grejer. Nu ska vi se. Kära Jesus, jag bara tackar nu att du är med här och att det här. Jag började ju på Romarbrevet förra gången. Och då i början, då slog ju Paulus fram fast positionen. Han var Jesu Kristi tjänare. Alltså han skrev från Paulus, Kristi Jesu tjänare. Han var kallad till apostel. Han var avskild för Guds evangelium. Paulus var utvald för Guds evangelium. Det som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son, glädjebudskapet om Jesus. Som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Och genom honom då så hade han fått nåd och apostla, ämbete att föra alla hedna folk till tro. Alltså det var inte bara för judarna, utan alla, det gäller alla människor, tro på Jesus. Och sen stod det om människan att Guds dom över hedningarna var det. Men nu kommer det här till andra kapitlet, då rubriken här, Guds rättvisa dom över alla. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så? Där stod alltså talas om att de bytte ut umgänget. Det var mot naturliga umgänget. Kvinnor höll på med kvinnor och män höll på med män. Och det stod uppräknat här allt vad liksom människor hade. Va? Men att, eller då föraktar du, ja, menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod? Och förstår du inte att det är hans godhet, att det är Guds godhet alltså, som för mig, som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede tills vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Alltså även om det är någon nu som tycker sig, ja, det gällde ju inte mig, för att jag var ju inte så där. Så står liksom alla människor, om vi inte vi tar till oss Guds frälsande nåd, då hjälper det inte hur bra jag än är, va? Han ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda. Främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när det är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Alltså, människan, jag kan inte själv lyfta mig i hår, utan jag står där jag står. Det är den situation. Vi är människor och Gud, han är Gud. Och det, vi får acceptera att det är Gud som dömer, och han dömer rättvist. Sen står det också, juden står under Guds dom. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt, du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som prediker att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanerar Gud genom att bryta mot lagen. Ty skriften säger, för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, skall han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig. Dig som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre och omskärelsen och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Det här är mycket. Skulle kunna finnas säkert sådana som kan lägga ut det här i timmavis. Men jag ska inte göra mig bättre. Jag ska inte säga att jag är bättre än det här. Och de nu som hade lagen här som judarna kom, de kan ju inte följa den. De följde inte den, va? Och de kunde inte det, det gick inte. Det visar hela gamla testamentet. Det fungerar inte. Så människan har ju ett problem. Vi fixar inte det här själva. Och det var det Gud visste. Sen står det. Vilket företräde har du judarna? Eller vilken nytta har du av omskärelsen? Ett stort företräde på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig! Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står skrivet, för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker, nej aldrig, hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som Gud förtjänar. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggorns gift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, den talar till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Alltså jag inser, jag kan inte följa allt. Jag kan inte i mig själv. Jag kommer till den punkten att jag behöver hjälp. Hjälp mig. Sen. Rubriken. Förklarad rättfärdig i Kristus. Ja. Det är så det. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Gamla testamentet påvisar det finns en möjlighet. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat. Det räknar jag upp i tre kapitel här nästan, va? Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt det. Alltså, friköpt jag är, men ej med silver. Återlöst, men ej med guld. O, vilket pris det dyra blodet har utplånat all min skuld. Alltså, alla har syndat och saknar helheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Och det där nådastol, det påminner om locket på Guds förbundsark där de förbudorden förvarades, va? Och det är alltså ett soningsställe. Vi får försoning. Det han sa, alltså genom hans blod, han har ställt fram en nådastol att ta sig emot genom tron. När jag tror på Jesus, då blir jag försonad med Gud. Så ville han visa sin rättfärdighet. Och Guds rättfärdighet, det står visa sin rättfärdighet. Och Guds rättfärdighet, den fordrar att synden blir sonad på ett ställföreträdande sätt. Alltså all mänsklighetens brister och skulder, det liksom var en stor skuldbörda, det var en vågskål, va? När Jesus gav sitt liv för korset, då vägde det upp synden, så hela mänskligheten blev försonad. Det innebär att om jag som människa säger okej, Jesus, jag vill ta emot den här gåvan, då får jag få del av försoningen. Jag blir en del. Jag får del av nåden. Ska vi se vad det var. Honom, ja, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol för att tas emot genom tron. Alltså, jag ska komma till det läge. Åh, jag sätter mig nästan i en vilstol. Jag tänker mig en sån där gungstol, va? Alltså, jag mår hur dåligt som helst och är en stor ryggsäck och tyngd, och så får jag sätta mig i den här nådastolen. Åh, tack Jesus. Jag kan bara slappna av. Jag har del av försoningen. Jag har fått en rätt ställning inför Gud. Jag har blivit frälst. Det kostar synder och allting. Det kostar i glömskans hav. Alltså, honom har Gud genom hans blod ställt som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han icke också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Det är klart att när jag kommer till tro på Jesus, jag vänder om, jag bestämmer mig. Nu är det slut på det gamla. Och nu har det varit nu, så har ni följt med allihop när Jesus kom tillbaka, tror jag, efter den här predikan. Ja. Korset försvann. Det kommer en dag alltså. Vi får åka med. Naturligtvis, när jag har vänt om, då ligger någonting i omvändelse. Jag vänder om. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Jag vänder om till ett nytt liv. Det är klart. Och när jag gör det, jag kommer i olika situationer. Jag behöver inte bekymra mig om vad jag ska göra. Jag tänker så här: hur skulle Jesus ha gjort? Ja, men då vet jag. Gör jag så, då funkar det alltså. Och gjorde vi så allihop. Jag säger inte att jag gör det alla gånger, tyvärr. Det missar ibland, va. Men har vi den målsättningen, hur skulle Jesus ha gjort? Då kommer det här samhället att bli förändrat. Det kommer att förändras underifrån. Det blir en ny människa i kostymen. Och så småningom så blir nog också kostymen förändrad. När jag lämnar mig till Jesus, då får jag liksom vara beredd och offra det jag håller på med. Jag får vara beredd att bli förändrad. Bära eller brista. Men jag tror Gud är god. Inget mörker finns i honom. Så jag är inte rädd för att liksom säga vi ska följa Jesus. Tänk efter, hur skulle Jesus ha gjort? Och så gör jag så. Då får tron konsekvens här i samhället. Det tror jag på. Och när Jesus kommer tillbaka, när det inte är skärmsläckaren som är där, utan när Jesus verkligen kommer, då följer vi med. Vi rycks upp genom luften, Herren till mötes. Och vad det blir då, det vet jag inte riktigt, men jag tror att han har något bra i beredskap åt oss. Och så får vi vara kvar här så länge och verka. Men tro på Jesus. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen.